på Chalmers, Göteborg, Siri Helle, psykolog och författare, och Sebastian Baudet, bagare och surdegsprofil. Vi har också hört bagaren Eva Winge. Och reporter idag, det var Nimonos Shamoun. Nästa vecka ägnar vi åt att försöka lura vår hjärna. Fantomsmärta får man ju när hjärnan lurar oss och tror att vi har ont i en kroppsdel som vi inte längre har. Men går det att lura hjärnans eget lur? Det blir hjärnforskning på högsta nivå i nästa veckas Kropp och själ. Så om du inte har hjärtmarkerat oss i appen, så gör det nu direkt, så missar du inte nästa avsnitt. Och på våra sociala medier så hittar ni lite fler baktips och bild på den här fantastiska brödet som vi ätit här i studion. Producent för Kropp och själ är Stina Näslund, tekniker Astrid Ankarkrona, och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideband. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Om 3 minuter börjar det politiska spelet med Parisa Höglund, som spelades in på plats vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Nu är klockan 3.
Och här är Ekot. Lastfartyget Merska, som gick på grund väster om Landskrona i förmiddags, varnades strax före grundstötningen men girade inte. Marco Svantesson är chef för Sound VTS som övervakar trafiken i Öresund.
Nej, men fartyget då, Merska, kom sydgående och tar den östra sidan av Ven. Sen så girar de inte styrbord som sig bör när man kommer till det stället där.
Deras system larmade om att Merska inte hade ändrat kurs som hon borde, utan istället var på väg mot grundet som finns utmärkt på sjökortet.
Och operatören tar tag i radion och kallar upp fartyget omgående och varnar för att fartyget är på väg mot grundvatten och uppmanar den till att gira. Men de hann inte gira tid, så de gick på den här grundklacken då.
Enligt Marco Svantesson så är det komplext att navigera i Öresund med små marginaler på vissa ställen där det snabbt kan bli grunt. Varje år avvärjer VTS Sound ungefär 20 liknande händelser. Varningen från operatören kom bara 1 eller 2 minuter före grundstötningen enligt honom, och det är osäkert om olyckan hade kunnat undvikas om Merska hade girat då.
Det är små marginaler och jag vet inte hur fartyget responderar eller hur snabba de är på att gira eller sådär, så att det ja.
Kustbevakningen är ombord på Merska nu på lördagen och utreder olyckan. Ingen skadades och det finns inga uppgifter om oljeläckage från fartyget som är flaggat i Panama och som var på väg till Vysotsk i Ryssland utan last.
Reporter var Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Socialminister Jakob Forssmed är kritisk till skillnader mellan kommunernas avgifter och handläggningstider för gårdsförsäljning. Det är inte rimligt för ett arbete som i stor utsträckning är standardiserat, anser Forssmed. Imorgon så blir det formellt tillåtet för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Men i vissa kommuner kan producenter få vänta till hösten på tillstånd, medan det i andra kommuner utlovas en snabbare tillståndsprocess. En del tar ut en avgift på 3 000 kronor medan andra närmare 19 000 kronor. I Danmark har butiker börjat larma chokladkakor för att stoppa de ökande chokladstölderna. Priset på choklad har ökat med drygt 20% det senaste året, skriver tidningen BTS. Det är livsmedelsbolaget som ligger bakom butikskedjor som Bilka och Netto som larmat sina chokladkakor. Kvällen blir solig på många håll i landet, men över norra Norrland mulet och tidvis regn. Regnet drar bort åt nordost under natten och följs av minskad molnighet. I inre Norrland temperaturer ner till omkring 0 grader i natt. Det var Ekot, och i studion fanns Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
Jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Tänker en stumfilm från 30-talet, att man, det går en sån här herre med kostym och käpp och han liksom visslar och är lite nöjd, och så pang så får han liksom en flygel i huvudet.
Mm. Möt Rysslandskännaren Martin Krag.
Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av.
Mm. Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1.
Och som vanligt är det Martin Wiklin som intervjuar. Söndagsintervjun 7:05. Nu är klockan strax 3:04, lördag eftermiddag, och tid för Det politiska spelet med Parisa Höglund. En återutsändning från i torsdags.
Hur stram invandringspolitik vågar Socialdemokraterna driva utan att det blir intern strid? Och är Titiyo partiets nya mood manager? Det här är Det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej från Göteborg och Socialdemokraternas partikongress som hålls på Svenska mässan här i stan. Socialdemokraternas 42:a partikongress är det. 350 ombud är på plats bland andra. Men det är de 350 ombuden som ska staka ut vägen för arbetarpartiet framåt. Och så här dag 2 av kongressen är diskussionerna i full gång. Dagarna är långa, åsikterna är många, och för att reda lite i det här så säger jag hej till Helena Isén, inrikespolitisk kommentator.
Hallå eller?
Hallå. Du känner dig hemma här.
Ja, verkligen.
Det hör man. Du integrerades direkt.
Japp.
Katarina Helmersson har vi också med oss idag, politisk reporter. Hej Katarina.
Hej.
Roligt att du är med. Hörrni, vi kan väl bara börja med ett intryck så här långt av kongressen. Helena, vad säger du? Vad är ditt intryck?
Ja, jag vill gärna nämna invigningen igår. Titiyo, mycket duktig artist. Hon sjöng bland annat en låt med texten "Alla måste vakna, drottningen är tillbaka". Och sen presenterade hon Magdalena Andersson som en eldig häst och sig själv som en eldig get i enlighet med kinesisk tidräkning och astrologi, var det väl?
Ja, det där var lite överraskande, Katarina. Kände du liksom att det var en passande start på den här kongressen som ändå är efterlängtad av partiet?
Alltså, jag hade ju ganska mycket adrenalin så där och var lite stressad då, för att det tog sån tid att ta sig in här. Så att jag liksom rusade in i kongresshallen och möttes lite grann av ett pladask. Jag har absolut ingenting emot Titiyo, och det var jättefint. Men på något vis så kändes det inte som att jag hade kommit in i en liksom kreativ och eldig kongress där det skulle debatteras och stora frågor. Det kändes som att jag var i något trevligt samkväm.
Min reflektion där var att det finns nog ingen människa på jorden som mentalt befinner sig längre bort från kinesisk astrologi än Magdalena Andersson. Men hon höll masken ju. Hon kramade ju Titiyo och sen höll hon ett traditionellt öppningstal om hur dåligt det går för Sverige och att det är regeringens fel och den behöver bytas ut och sådär.
Just det, det här med astrologi och så, det var ju liksom ett resonemang om att de var födda samma år.
Ja.
Men på grund av att de är födda olika månader så hamnar de i olika djurtecken och så. Men nu blev det musikrecensenterna här. Det är för att Titiyo har en ganska, vad ska man säga, tillbakalutad stil.
Hon var lite extra flummig igår, kan man väl säga. Sen kom en hemlig gäst och det var Jens Stoltenberg, förre NATO-chefen, som nu är finansminister i Norge, och han är någon slags socialdemokratisk ikon ju. Mm. Och höll ett tal som väl kanske inte hade något manus.
Nej.
Man ska uttrycka det diplomatiskt.
Det var ju tydligt, jag tänkte att hela den här kongressen och allting bär ju en bild av att det är valrörelse på gång och att Socialdemokraterna ju på många olika sätt talar om att de är, liksom påminner om att de har varit ett statsbärande parti. Det har vi hört mycket nu i, till exempel igår i debatten om partiprogram. Och mötet då när Jens Stoltenberg kom in i kongresshallen eller kongressbyggnaden, om Magdalena Andersson skulle möta honom. Och vi journalister hade liksom bussats dit för att stå där som om vi var på en doorstep i Bryssel.
Just det.
Det bar också prägen av det här att här träffas de två väldigt viktiga personer.
Just det, de svenska socialdemokraterna sattes i ett sammanhang.
Ja.
Och sen fick han ju nästan större ovationer än vad hon fick. Alltså, han är ju väldigt, väldigt populär. Det var någon som sa att han har höjt de norska socialdemokraternas siffror med 100%. Alltså att han har fördubblat väljarstödet, eller bidragit till naturligtvis. Inte helt själv, men viktig person.
Han är en viktig socialdemokrat i vår del av världen, men han är också den tidigare NATO-chefen. Det här var ju någonting som de gjorde en poäng av, både Magdalena Andersson och Jens Stoltenberg igår när de möttes. Man ville göra en sak av vägen in, Sveriges väg in i NATO, att de berömde varandra för det.
Ja, verkligen.
Hur viktigt är det där för Magdalena Andersson att liksom få lite cred för att hon fick in Sverige i NATO? Lite grann i alla fall.
Det var lite klubben för inbördes beundran, det var det ju.
Ja, och sen kan man väl säga att det hölls ju en, som det skulle se ut som en liten improviserad pressträff kan man säga efteråt. Då var det ju mycket frågor om NATO, men det som Magdalena Andersson faktiskt fick svara på där mitt i stjärnglansen, det var ju frågor om Moderaternas avgångskrav på grund av lotteriverksamheten.
Vi ska faktiskt komma in på det där innan vi ger oss in i det som har sagts och klubbat hittills. Kan vi börja med den nyheten som inledde kongressveckan och som kanske har lagt lite sordin på stämningen, nämligen att Socialdemokraterna dömts av Spelinspektionen att betala 3 miljoner i böter för bristande kontroll över sin spelverksamhet. Och det här handlar ju om den berömda lotteriskandalen där det avslöjades att telemarketingbolag i Barcelona med aggressiva metoder fått förvirrade åldringar att prenumerera på de här partilotterna. Att den här historien leder till fler bakslag för partiet, hur jobbigt är det för Socialdemokraterna, Katarina?
Jag vet inte. Jag har tänkt att trots att vi rapporterade en hel del om det, så det blev ju mycket uppmärksamhet om det, så det har inte blivit någon väldigt stor sak. Och igår kunde ju Ekot då rapportera att Moderaterna, Karin Enström, alltså partisekreteraren, anser att både Magdalena Andersson och Tobias Baudin borde avsättas. Och frågan är ju om motståndarpartierna så att säga kommer att driva det här vidare eller inte. Jag tycker att det är svårt att säga just nu.
Men det är klart att hela historien är väldigt pinsam. Och sen har ju då partiets krishantering sen start gått ut på att skylla på det här telemarketingföretaget. Och på vd och styrelse som omedelbart fick sparken då. I alla fall därifrån. Man ska ju komma ihåg att kassören i partiet som satt i styrelsen är kvar som partikassör och får väl nu sköta den här betalningen av boten på 3 miljoner kronor till Spelinspektionen. Och sen så har de ju då i övrigt använt sig av metoden att skälla på Tidöpartierna för att de vill reglera partilotteriverksamheten då. Jag tror att det här avgångskravet inte flyger riktigt. Det har ju hittills Magdalena Andersson viftat bort.
Ja, var det en skräll ens att Moderaterna krävde hennes avgång?
Vissa tycker att det är helt naturligt att de gör det, men jag tycker att det kom lite sent.
Alltså Socialdemokraterna har ju hållit samma linje hela tiden, även innan Spelinspektionen kom med sitt beslut om den här sanktionsavgiften. Mm. Så att deras hållning här är ju känd sedan tidigare. Men sen är det ju intressant i sak hur mycket pengar det här kommer handla för. Inte boten i sig då, men vad de här intäkterna som de inte längre har, vad det kommer att spela för roll. För det har de ju varit tydliga med tidigare, att det som har givit pengar har ju varit just den här telefonförsäljningen. Alltså när det gäller just lotteriverksamheten så är ju de som har abonnemang på lotter och som inte bryr sig om de blir uppringda utan som gör det mer av lojalitet till partiet, så de är ju väldigt långsiktiga. Men de som kommer in utifrån, det är ju via den här telefonförsäljningen.
Det är ju någon slags Tourette som Socialdemokraterna har den här frågan. Alltså de blev ju uteslutna av telemarketingföretagens branschorganisation Kontakta, som tyckte att partiet drog skam över hela branschen. Och det har ju varit upprepade sådana avslöjanden om hur aggressiva och omoraliska deras säljmetoder har varit. Och så det är en väldigt sårig historia. Och i februari fick de ny kritik av Konsumentverket för brevlådereklam då. Det var inte telemarketing längre, eftersom det har de ju lagt av med. Att det inte heller nu framgick att man köpte en prenumeration.
Men att allt det här liksom klistras på det här politiska partiet, det låter ju som ganska olyckliga vändningar i den här historien. Är inte det här bara någonting de vill komma så långt ifrån nu som möjligt? Alltså betyder det här att hela lotteriverksamheten är död?
Nej, jag tror att de ska fortsätta med den, men inte med telemarketingföretag då. Det är det besked man får i alla fall.
Vi får se vilka kreativa metoder de kommer på att använda.
Men det är ju helt uppenbart att det inte påverkar dem opinionsmässigt i alla fall. Det går ju bra för Socialdemokraterna. Moderaterna i opinionen.
Okej, gårdagens stora händelse var ju partiprogrammet som skulle knåpas ihop. Katarina, du satt sent och lyssnade på diskussionerna som fördes. Redan innan så väntades partiets formulering om migrationspolitiken bli den stora grejen, eller hur?
Man kan säga att hela debatten inleddes med att huvudansvariga för det här området av Niklas Karlsson från Skåne drog ändringsförslagen som då ombuden på kongressen hade att ta ställning till. Det var ju uppenbart att det hade varit en diskussion i de här temagrupperna då som förbereder de här frågorna där de ska maka ihop sig. Och där fanns det ju, man kan säga, lätt eller lite förändringar i hur man vill att det ska stå i partiprogrammet kring frågor om migration. Debatten dominerades av den här frågan, men de allra flesta var ju uppe i talarstolen för att säga att de stod helt bakom det här kompromissförslaget.
Och den formuleringen är då ungefär att vi ska ha en långsiktigt hållbar svensk migrationspolitik som under överskådlig tid ska vara stram för att integrationen ska fungera. Det låter ju inte som en jättestor uppmjukning direkt, men de här i partivänstern framförallt då som inte kände igen sig i den här hårda formuleringen om att vi ska till varje pris då ha en stram migrationspolitik, de uppfattar det ändå som en uppmjukning.
Ja, och sen i själva brödtexten så att säga, det där är ju som en punkt i partiprogrammet, men i brödtexten var det hela stycken som var lite förändrade så att man mer pekade på vikten av integration än att liksom kritisera migrationen så att säga. Den som kommer utifrån och läser kanske inte skulle märka så stor skillnad, men bland dem, för de som det har varit viktigt för med formuleringar så spelade det ändå roll.
Sen går det ju att gå hur långt som helst i den här frågan för att Magdalena Andersson ihop med då Lawen Redar till exempel som hanterar de här frågorna, de har ju satsat all prestige på att stå fast vid en hård migrationspolitik. Inte riktigt lika stram som Tidöpartiernas, men nästan. Mm. Och det där är en röd linje har Lawen Redar sagt till exempel. Och Andersson blir ju upprörd när vi i kommentariatet antyder att det delvis är av strategiska skäl som Socialdemokraterna kopierar högerns migrationspolitik. Frågan är så viktig för henne så att det går inte att utmana henne. Jag tror nästan att det här är kabinettsfråga för henne. Om det skulle vara så att partiet skulle driva på för hårt i den här frågan.
Okej, så du menar då att det spelar ingen roll vilken formulering man får ner på pränt i partiprogrammet. Det partiledaren vill och den politik hon vill driva, så kommer det bli i slutändan.
Jag tycker det låter på henne som att det här är inte en fråga där det går att rucka på henne särskilt mycket, nej.
Efter att hela debatten var slut så, och jag gjorde en kort intervju med henne, så hennes budskap var ju ändå att det är partiets politik sedan 2016 som ligger fast. Och jag roade mig med att läsa partiprogrammet från 2013. Där är det ju en helt annan diskussion kring det här. Den stora resan gjorde ju partiet då. Nu är det väl mer att formulera sig på ett sätt i sitt partiprogram så att det liksom hänger ihop med den politik som man i praktiken för. Men man kan väl säga att det var ju ändå ett antal personer uppe igår. Det var från Västerbotten var man kritisk och ville ha kvar. Man ville få bort det där ordet stram från tro och solidaritet var man uppe. Och Emily Stark från HBTQ+-gruppen i partiet. Så att det fanns ju en diskussion om vad signalerar partiet när man håller fast vid ordet stram och inte heller talar om hållbar. Så det är klart, den rörelsen finns ju och det blev ju votering och så vidare. Men det var ju ändå, helhetsbilden var ju att de på kongressen på det stora hela var nöjda med det kompromissförslaget.
Att protesterna inte var så högljudda som man kanske hade kunnat tro innan.
Nej. Men de fanns.
Okej, och partiprogrammet då som kom 2013, det var ju innan flyktingkrisen 2015, och därefter så har ju Socialdemokraterna en migrationspolitik som man alltså håller fast vid. De här formuleringarna i partiprogram, är de bara för att man liksom ska kompromissa internt om att ni får ordet hållbar, vi kanske inte behöver skriva stram på så många ställen, och så blir några ombud internt glada och så kan man gå vidare?
Alltså ja, man kan ju naturligtvis vara lite blasé och mena att det här spelar ingen större roll, utan alla kongresser slutar ändå med att partiledningen får ett öppet mandat och gör lite som de vill. Men det partiprogrammet spelar ju roll. Jag menar, det är ju dit man vänder sig som väljare om man vill veta vad står de olika partierna för. Så att det är klart att det är viktigt även i detalj hur man formulerar olika frågor. Och det är ju någonting som politiker ofta hänvisar till, att det här har vi i vårt partiprogram, vi kan inte göra på det här sättet. Jag vet, till exempel fanns det ju en del som protesterade mot NATO-omsvängningen och menade att det fanns kongressbeslut och det står i partiprogram och så vidare.
Okej, sakfrågorna då som ska diskuteras. Det är mycket som ska stötas och blötas och en hel del kommer ju ur de 11 arbetsgrupper som tillsattes för 2 år sedan ungefär för att ta fram förslag som sen skulle leda till den stora omgörningen av partiet. Och en av de grupperna leddes ju av partiveteranen Annika Strandhäll som la fram förslag om arbetstidsförkortning. Jag såg henne på vägen hit. Hon såg ju liksom pigg och stridbar ut och hade mycket höga klackar som stack ut i det här sammanhanget. Folk här i mässhallen har inte riktigt samma utstrålning som Annika Strandhäll.
Hon har alltid varit parant och välklädd, eller?
Parant.
Det är ett bra ord, tycker jag. Frågan då om arbetstidsförkortningen. Hon var med i Daniel Suhonens podd Stoppa pressarna inför och var väldigt vass i sin formulering om att det här var ett krav som hon ställde. Det handlade om ideologi och arbetsrätt och Socialdemokraterna måste positionera sig i den här frågan och så vidare. Och så precis innan vi skulle podda så höll Ardalan Shekarabi som är Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Han höll en presskonferens om den här frågan. Vad kom de fram till, Katarina?
Annika Strandhäll har ju lett en arbetsgrupp som har tagit fram förslag på vilken linje partiet ska ha i den här frågan. Och då har man sagt att man fram till 2035 så skulle man då lagstiftningsvägen väl gå ner från dagens 40 normala arbetstid till 35. Och den här frågan har ju, kan man säga, ända sedan hon presenterade den så har det ju diskuterats, kommer det här bli någon fråga eller inte? Nu verkar det ju som att hon är väldigt positivt inställd till att det här partiet vill se en arbetstidsförkortning. Men som jag uppfattade, eftersom jag gjorde en kort intervju med henne för en stund sedan, så håller hon ju inte fast vid lagstiftningskravet på samma sätt längre.
Från min arbetsgrupp så var det ju väldigt tydligt att ja, men visst, vi förordade lagstiftningsvägen. För det är den vägen vi har gått traditionellt i Sverige tidigare. Men är det så att parterna först vill gå den vägen och arbetsgivarna också har uttalat att man vill det, så är det klart att man ska pröva att få ta sig fram den vägen.
Nu är ju detta rörlig materia och förhandlingar pågår. Det är ju väldigt intensiva förhandlingar. Det här blev väl kanske en större fråga än vad vi egentligen hade trott. För att vi trodde nog att partiledningen skulle vara lite tuffare. Men uppenbarligen så är det mycket som pågår i kulisserna. Och det som Shekarabi säger.
Det är väldigt tydligt att vi har en bred enighet, konsensus om att Socialdemokraterna ska ta ställning för en arbetstidsförkortning. Och att vi ska stödja den process som nu Landsorganisationen inlett för samordnade förhandlingar för att sänka arbetstiden. Och sen finns det lite olika ingångar hur vi ska förhålla oss till frågan om statens roll, och vi håller på att jobba med den frågan hur vi ska formulera oss.
Regering, lagstiftning, hur ska staten stötta den här processen? Det pratas det om. Och vi kan bara spekulera egentligen, vi vet ju inte. Men vill det så illa så är ju det här klart när podden publiceras. Det låter som att det skulle kunna bli så här. Okej, parterna får försöka. Och om inte de lyckas, då lagstiftar vi. Alltså någon slags hot om att politiken ska ingripa.
Ja, och han fick ju frågan om det, Ardalan Shekarabi, på den här pressbriefen. Och då ville han ju inte riktigt säga det, för att ja, förhandlingarna pågår ju här i något annat rum i det här stora byggnaden som vi sitter i.
Så man kan inte dra några förenklade slutsatser här om vilken falang som har vunnit, för här har de ju beskrivit som varandras stå på två olika sidor här, Ardalan Shekarabi och då Annika Strandhäll.
Det är ju inte avgjort än.
Nej.
Alltså debatten har inte börjat än och voteringen har inte varit, det blir ikväll. Jag uppfattade, som sagt, när jag då intervjuade Annika Strandhäll, att hon hade backat från det här idén om att det var viktigt att det blir lagstiftning. Men sen, som du säger, Helena, så kan det ju ligga då i rockärmen att man ska kunna hota om lagstiftning om inte parterna kommer överens. Men hon var ju tydlig att det spelar ingen roll vilken väg man tar mot en arbetstidsförkortning, bara det blir en arbetstidsförkortning.
Det man ser från Annika Strandhäll och hennes sidas håll är väl att man bara ska gå ner i arbetstid rakt av, inte att det ska bli någon komplicerad annan typ av lösning på det.
Nej, alltså hennes förslag var ju just det som Katarina nämnde där, att man på 10 års sikt skulle ner till 35 timmars normalarbetsvecka då, och det skulle ju vara utan löneförlust så att säga. Medan blir det avtalsvägen så är det ju en annan femma, därför att då får man ju avstå löneutrymme om man vill ha kortare arbetstid. Mm. Nu sa Sheikh Arabi att bara den här diskussionen förs har gynnat frågan på så sätt att det är mer diskussion och förhandlingar och viss framgång på olika avtalsområden. Det är ju inte så att ledningen för Socialdemokraterna är emot detta, men man ska veta då också att det är massor med ombud som är kommunalråd, regionråd, har fullt sjå med att liksom få ihop verksamheten, göra schema. De är inte sugna på gratis kortare arbetstid i alla fall.
Ja, det finns ju beräkningar från olika delar av arbetsmarknadens eller samhällets delar hur dyrt det här blir. Man har ju olika uppfattningar om hur dyrt det här blir.
Och lyssnar man på vänsterfalangen i Socialdemokraterna så är ju inte det beräkningar som alls är särskilt relevanta att titta på.
Nej, då menar man väl också att man får tillbaka pengarna på annat sätt. Men man kan ju se att det som föreslås av i de här partiets riktlinjer då, det är ju att man ska se en försöksverksamhet då, bland annat med arbetstidsförkortning inom välfärdssektorn. Och det står ju ändå ganska långt ifrån vad den här arbetsgruppen ville se för Annika Strandhäll med flera, var det ju viktigt att dels att man kom fram till den här en exakt förkortning och att det skulle gälla inom hela arbetsmarknaden.
Det finns ju några intressanta aspekter här då också. Dels det du säger då att det är olika aktörer som har räknat ut att det här skulle bli väldigt dyrt, och det är ju, där är ju Socialdemokraterna sårbara för kritik att det här skulle skada tillväxten och kosta enorma belopp naturligtvis. Jag menar, Socialdemokraterna klagar ju varje dag på regeringen för den låga tillväxten i Sverige och så vidare, och därför så är de naturligtvis känsliga för den här typen av reformer då. Men sen är det ju också en annan intressant aspekt i sammanhanget, och det är ju att LO vill ju sköta det här. Mm. De vill att parterna ska sköta det här. Men det är ju flera LO-förbund som är på Strandhälls linje och som vill ha hjälp av politiken med lagstiftning då. Kommunal till exempel, Handels kvinnoförbund, kvinnodominerade förbund, och även tror jag Byggnads och Seko är inne på den linjen.
Och hur kan man säga att Socialdemokraterna förhåller sig till LO då i den här frågan?
De säger, hänvisar till LOs ledning, och LOs ledning är för. Så att det har väl fattats ett beslut i LOs styrelse om att det ska vara en partsfråga det här.
Utan men politisk inblandning. Okej, arbetstidsförkortningen, det är alltså en fråga som kommer diskuteras framåt idag. Avgörs kanske sent ikväll, vi får se. Andra frågor ska också diskuteras de här dagarna. Den ekonomiska politiken till exempel, Katarina. Hur het är den frågan?
Ja, alltså jag tror att den blev väldigt het, och den var ju väldigt het på förra kongressen också. Och då var det ju många av förslagen som röstades ner från Stockholms stad, och där de här reformisterna till exempel ju är starka. Nu tycker man att man har fått vind i seglen, därför att flera av förslagen som partistyrelsen kommer med till den här kongressen har ju sin grund i det som avslogs förra gången. Mm. De som vill se mer investeringar och att man ska kunna låna till investeringar, det finns ju mycket motioner om det i den här kongressen. Och förstås också frågan om skatter.
Just det, skattehöjningar.
Ja, önskemål om olika skatter finns det ju. Det är alltid debatt om det på alla kongresser. Men där är det ju en stram linje från både Mikael Damberg, ekonomisk-politiska talesperson, och Magdalena Andersson själv.
Finns det någon poäng att driva önskemål om skattehöjningar till exempel, om man har en person som Magdalena Andersson som partiledare?
De försöker till exempel med fastighetsskatt, men det är nobben direkt.
Jag tyckte det var roligt när jag intervjuade Markus Kallifatides då, som är här som ombud för Stockholm och som ju också är med reformisterna, när jag ställde den frågan om hur medelklassen är ju liksom alltid i centrum i alla val och så där. Hur ska Socialdemokraterna kunna locka medelklassen med till exempel skattehöjningar, och även som Stockholms stad vill då ta bort RUT och så där. Och han sa att ja, men vi går ju till val inte för att få allas röster. Det räcker ju med en majoritet. Och vi vädjar till dem som är kloka.
Så enkelt. Det lät ju superenkelt. Var i det här ska man förstå då totalförsvarsfonden, som sägs vara en kompromiss för att liksom få tyst på vänsterrösterna, som vi ser ökade skatter och liknande.
Som jag uppfattar det så ser man att det är beviset för att Socialdemokraterna har öppnat för att i större utsträckning låna till stora investeringar. Och en totalförsvarsfond, jag menar, vad innehåller inte en totalförsvarsfond?
Nej, det är ju lite av varje där. Det är vård och järnvägar och allt möjligt.
Är den ett kompromissförslag?
Även Tidöpartierna vill ju låna kopiösa mängder pengar då till upprustning. Så att egentligen så är väl det just nu i alla fall ingen politiskt skiljande fråga överhuvudtaget.
Okej, vi pratade ju om partiprogrammet, migrationsfrågan, migrationspolitiken. Det finns ju lite andra aspekter av just den här frågan som Socialdemokraterna verkar fokusera rätt mycket på. Jag syftar på de här två arbetsgrupperna som har fått en hel del uppmärksamhet de senaste månaderna, kriminalpolitiken och integrationen. Två personer som har lett de här arbetsgrupperna, Lawen Redar och Teresa Carvalho, är ju två socialdemokrater som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, kan man säga.
Carvalho åkte rakt in eller kommer att åka rakt in i verkställande utskottet här.
Mm.
På en räkmacka.
Är det något konstigt med det?
Det är i alla fall intressant att hon inte börjar som suppleant i verkställande utskottet utan rakt in på ordinarie post. Det är ju det absoluta maktcentret och säger någonting om hennes position i partiet.
Betyder det att man uppskattar hennes arbete?
Ja, att Magdalena Andersson gör det väldigt mycket, helt uppenbart.
Mm. Det där dygnet man har varit här så tycker jag i alla fall att man märker en väldigt tydlighet, eller man vill liksom signalera en tydlighet i de här frågorna från partiets håll. Magdalena Andersson var ju tydlig med det redan första dagen, att nu måste vi säga som det är, för att det här har påverkat vår trovärdighet tidigare. Är det ett skifte, tycker ni, i hur partiet pratar om de här frågorna? Kriminalitet, migration.
Alltså det är ju den analys de själva också gör, strategerna i partiet. Att de har inte pratat på ett bra sätt om de här frågorna. Utan till exempel när det är väljare, manliga i huvudsak väljare som har sagt att de vill rösta på Sverigedemokraterna på grund av kriminaliteten och skjutningen och så vidare. Så har Socialdemokraterna tidigare förklarat det med att nej, men de vill egentligen ha minskade klyftor och det här är egentligen marginaliserade grupper och så vidare. Det har varit olika bortförklaringar så att säga, tycker de själva, alltså strategerna nu. Den analysen är orsaken till att man har lagt om politiken.
För att locka de väljarna?
Ja, och det är naturligtvis verkligheten som spelar roll här. Det är helt naturligt att ett parti vill göra någonting åt en kriminalitet som ser ut som den gör i Sverige.
Men vad säger du, Katarina, om det skiftet att man liksom försöker plocka upp vad väljarna vill höra egentligen?
Jag tänker att det kanske lite grann också är en bakläxa till partiet självt, eftersom det är inte länge sedan, särskilt i samband med regeringsskiftet, som företrädare för Socialdemokraterna varje gång de fick kritik för att inte se kriminaliteten sa de det. Vi har ju stiftat över 70 lagar och jag menar en massa utredningar som tillsattes då som den här regeringen har fortsatt och så vidare. Så att man måste ju totalt och anser sig själv att ha misslyckats med att den retoriken fungerade ju då inte, eftersom man ju då under förra mandatperioden ju uppenbarligen fattade en hel del eller många beslut inom kriminalpolitiken som ju ligger i linje med det som man nu då säger att nu ska man vara tydlig och så vidare. Det startade väl egentligen tidigare, och jag tänkte på igår under debatten så var ju även en del formuleringar kring kriminalpolitiken upp och i partiprogrammet, och då segern då som kongressen hade mot partiledningen då var att man fick in ordet evidensbaserad. Och jag, utan att ha frågat de som har velat ha det ordet, min analys är att de som tycker att retoriken är för hård från partiet i den här frågan, om man puttar in det där ordet att det man gör i kriminalpolitiken för att motverka brottsligheten ska vara evidensbaserad. Om det står att det måste vara det, så skulle det, i alla fall i teorin, kunna få viss betydelse för att man kanske då stävjar de liksom mest vildsinta idéerna om vad man ska ta sig till.
För då kan man säga att det finns stöd i forskning.
Eller så kan motsvarande säga att ni kan inte göra det här för vi hittar inget stöd i forskningen för den här åtgärden.
Okej, men vad tror ni då, de här två kvinnorna i partiet, rätt unga, går fram snabbt. Är det här liksom personer man kommer föra fram nu i valet för att få fram den här politiken och föra fram den nya socialdemokratin på det här området?
De är rätt duktiga på att föra fram sig själva, men jag föreställer mig att de absolut kommer att bli affischnamn, det tror jag.
Ja, det är de väl redan.
Jag kommer ju lämna skutan nu, men ni är som sagt kvar. Mm. Om vi bara ska sammanfatta framåt. Imorgon ska Magdalena Andersson hålla ett linjetal. Hon har ju redan hållit ett tal. Vad är skillnaden på linjetal? Det var ett välkomsttal. Vad ska hon säga i sitt linjetal?
Ska vi gissa att hon kommer att prata om marknadsmisslyckanden? Mm. Det föreställer jag mig. Och att hon säkerligen pratar en del om den internationella situationen, krisen i världen, Gaza. Hon kritiserar regeringen för dålig politik.
Allt och lite till.
Ja.
Mm. Okej, vi säger tack och hej från Göteborg. Helena Isén, Katarina Helmersson, Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Och det här var en återutsändning från i torsdags. Vi fortsätter eftermiddagen här i P1 med veckans gräns som har rubriken Så rustar svensk kärnkraft för krig.
Sveriges Radio. Länge trodde världen att kärnkraftverk var fredade i krig, men det gäller inte längre.
Efter liksom invasioner och de bitarna så visar det sig att det kanske snarare är ett prioriterat mål.
Och att skydda så stora och känsliga anläggningar är svårt.
Man behöver militära resurser som vi egentligen kanske skulle behövt för att skydda andra delar av samhället. Men kärnkraftverken är så viktiga och vi vill verkligen undvika att de blir attackerade.
Samtidigt blir kärnkraften ännu viktigare om kriget slår till. Och nu förbereder Sverige hur reaktorerna ska köras även om landet attackeras.
För att det som händer i systemet om den här balansen inte upprätthålls, det är att komponenter kan gå sönder.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur hoten mot den svenska kärnkraften ser ut. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Kulsprutornas spårljus lyser upp natthimlen. Det brinner i en byggnad. Ryska soldater i stridsfordon har tagits in på Europas största kärnkraftverk, Zaporizjzja i östra Ukraina. Världen håller andan.
Räddningstjänsten kunde på grund av beskjutningarna först inte komma fram, men tog sig dit sen och branden ska nu vara släckt. En talesperson för kärnkraftverket uppger att det inte är någon risk för radioaktiva utsläpp i nuläget.
Sen början av mars 2022 har Ryssland ockuperat anläggningen som stod för en femtedel av Ukrainas elförsörjning. Och det här fick konsekvenser för all kärnkraft i Ukraina.
Den stora effekten var ju just det att man direkt med att ha det som påtryckningsmedel. Man behöver inte attackera kärnkraftverken, man behöver bara visa eller att man är beredd att göra det. Och då så behöver de stängas ner, för man kan inte garantera säkerheten om de skulle bli attackerade.
Det finns ytterligare tre kärnkraftverk i Ukraina som inte attackerats men som ändå fick dra ner på produktionen. Hans Livong är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han har studerat hur kriget slår mot olika kraftslag och hur robusta de är.
Det här ledde ju till att bara efter en vecka ungefär så var de ukrainska kärnkraftverkens produktion nere på 50%. Och då var det ju då de kärnkraftverk som absolut längst från fronten som så att säga bidrog med kraft till Ukraina.
Och det här är ju dåliga nyheter för Sverige som är väldigt beroende av sin kärnkraft. Claes, hör du det här?
Ja, det är som liksom en baston.
Mm.
Det är lite som om man sitter i en massagestol eller dålig ventilation på jobbet eller något sånt där.
Mm. Det vi hör här är ju alltså frekvensen 50 hertz. Och Sveriges elsystem måste alltid, alltså 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, hålla konstant 50 hertz.
Okej. Okay.
Men det här är inte helt lätt eftersom den här frekvensen den påverkas ju av hur mycket el som produceras och som används.
Balansen mellan produktion och förbrukning är ju en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera och leverera el.
Du, Kalle, det här måste du förklara tydligare.
Okej, okay, jag ska göra mitt bästa här då. Så här, kommer in mer el än som används, ja, då ökar frekvensen. Och tvärtom så sjunker ju frekvensen om det finns för lite el i systemet. Och för att klara det här så behövs då en baskraft. Och i det svenska systemet så är just kärnkraft och vattenkraft såna här baskrafter. Som man då kan planera för när de ska vara av- eller påslagna.
Och det är den här balanseringen som kärnkraften hjälper till med att se till att det är 50. För vi kan ha väldigt mycket solkraft i systemet. Men sen är det ju vissa tider på dygnet som vi kanske inte har det. Natt och... Ja, du förstår. Och då måste vi kunna liksom, ha mer planerbar produktion i systemet för att liksom möta upp så att vi alltid har den här balansen på 50 hertz. Då.
Och det här låter kanske som ett skört system om vi måste förlita oss på kärnkraft för att hålla den här balansen.
Ja, för det är ändå ganska ofta som ett kärnkraftverk måste stänga en eller flera reaktorer och om något fel har upptäckts eller om man måste göra service.
Ja, men att en reaktor försvinner, det pallar systemet. Men problemet börjar bli större om det är flera som försvinner.
Vi brukar säga så här att kraftsystemet ska klara det som kallas N-1-kriteriet. Och det innebär att vi ska klara av att någon... Vilken godtycklig komponent som helst skulle kunna vara ett kraftverk eller en ledning ska kunna falla ifrån utan att kunder påverkas.
Det finns alltså då en liten buffert här. Men då pratar vi ju om fredstid. Skulle det bli krig och en fiende ger sig på våra kärnkraftverk, då kan ju bortfallet från nätet bli mycket större än bara en enda kraftkälla. Ingela Regnell är beredskapsstrateg på Svenska Kraftnät och arbetar med att utveckla Svenska Kraftnäts förmåga att hantera de här allvarliga konsekvenserna som ett bortfall skulle kunna innebära.
För att det som händer i systemet om den här balansen inte upprätthålls, det är att komponenter kan gå sönder. Och då ger det ju en stor skada för kraftsystemet som sådant, att det skulle ta lång tid att laga och sådär. Så därför så vill vi har en massa åtgärder som gör att vi ska liksom kunna ta tillbaka systemet innan det får de här skadorna.
Rysslands attack på Zaporizjzja visar att det militära hotet mot kärnkraften, ja, det är på riktigt. Men det har ju länge funnits andra hot mot kärnkraften.
På Ringhals så började jag 2009 som skyddsvakt. Då.
Fredrik Olsson är chef för anläggningsskydd och bevakning på kärnkraftverket Ringhals som ligger precis vid havet på västkusten. Han fick ett vikariat till att börja med, men har sen jobbat kvar där och stigit i graderna kan man ju verkligen säga.
Min tanke var att det skulle vara ett sommarjobb, så det blev en lång sommar.
Och det var en annan tid när han började där för nästan 16 år sedan. Då fick skyddsvakterna inte bära vapen och de höll mest koll i närheten av reaktorerna. Men hotbilden har förändrats sedan dess.
Ja, supermycket. När jag började då var det ju liksom... demonstrationer, opinionsyttringar och den typen egentligen hot inom citationstecken om man får säga så som man var inriktad på. Och sen var det ju en väldigt, hela terrorvågen och sånt ställde ju den typen av frågor på sin spets också.
Hotnivån är ju inte konstant här, men bägge hoten finns kvar.
Man behöver vara vaksam och man behöver rapportera saker och ting. Så att det är klart att det sker en eskalering och det går inte åt rätt håll.
Den 4 februari ökar säkerheten på kärnkraftverken i Sverige. Då kommer skyddsvakterna som bevakar att utrustas med skjutvapen och bevakningshundar.
Det här var en milstolpe för bevakningen av kärnkraftverken. 2017 när Strålsäkerhetsmyndigheten till slut ställde krav på att bolagen ska ha sina egna säkerhetsstyrkor. Och de har egna utryckningsfordon och mandat att använda vapen ganska långt från reaktorerna.
Det är främst till ett självskyddssyfte, men vi har även det som kallas för laga befogenhet. Vid vissa typer av brott så får man använda skjutvapen för att gripa personer. Och det är med koppling till skyddslagen, så är det ju terrorism, sabotage, spioneri och sådana bitar.
Och myndigheterna är ju nöjda över att beväpnade vakter fanns på plats kring kärnkraftverken långt innan den ryska invasionen av Ukraina 2022. För då blev ju hotbilden mot kärnkraften genast ännu mörkare.
Den absolut största lärdomen från Ukraina, från, i alla fall för min personliga del, det var att innan Ukraina så tror jag att vi såg kärnkraften som ganska liksom skyddad även i krig via den liksom internationella lagstiftningen och de bitarna.
Men det här går inte att ta för givet längre, så på Ringhals har ett nytt övningscenter öppnat. Och dit bjuder man in polis och räddningstjänst och ambulans bland annat för att tillsammans träna på att hantera just våldsamma attacker. Och för Ringhals bevakningschef Fredrik Olsson har hoten från främmande makt hamnat högt upp på listan över saker att oroa sig för.
Så det är väl den största liksom skiftningen som har skett från invasionen, att gå från att kärnkraften är skyddad till nästan ett prioriterat mål.
Och det är inte bara säkerhetspersonalen vid de svenska kärnkraftverken som är överraskade av det här. Även på Strålsäkerhetsmyndigheten har det blivit en tankeställare och på andra myndigheter. Det går inte längre att lita på att Ryssland och andra länder följer internationella regler i krig kring kärnkraften.
Det finns en konvention om fysiskt skydd som säger att man ska inte angripa kärnkraftverk och man ska inte inta det med militära styrkor. Och i Ukraina, i kärnkraftverket i Zaporizjzja, har man sett att det har Ryssland frångått och faktiskt intagit då Zaporizjzja kärnkraftverk.
Katarina Danestig Sjögren är avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten och arbetar bland annat med frågan om hur kärnkraften ska hanteras vid höjd beredskap och krig.
Så att det är väl en sak som är relativt nytt nu med kriget i Ukraina, i att vi är mer medvetna om att länder faktiskt tänker sig frångå de konventioner som finns. Och det gör att vi behöver ha en annan planering och framförallt en annan beredskapsplanering. Det vill säga vara beredda på att sånt här faktiskt kan inträffa.
Det behövs ju stora, tunga vapen för att skada ett kärnkraftverk, alltså typ ballistiska robotar, den storleken. Om ens det räcker. Hans Levong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan.
Men man skulle också kunna tänka sig en flygplanskrasch skulle kunna leda till skador som gör att man då får störningar på kärnkraftverket i alla fall. Och sen så kan man självklart också tänka sig någon typ av infiltration som skulle kunna leda till störningar. Men det är rätt osannolikt att det här leder till större kärnkraftolyckor.
Men i slutändan så är ju inte en direkt attack på en reaktor det som är det största hotet för kärnkraften från främmande makt. För en fiende som har kartlagt de svenska kärnkraftverken kan med ganska små medel skapa osäkerhet kring dem.
Ja, alltså vad händer till exempel om man spränger en bil i luften i närmsta by eller spränger en eller blockerar en väg i närheten på något sätt?
Vi driver ju våra kärnkraftverk med väldigt stor precision och med väldigt stora säkerhetsmarginaler. Och det gör ju då att man påverkar verksamheten väldigt mycket på ett kärnkraftverk så fort kärnkraftverket är osäkert på om allting är som det ska.
Det är en januarikväll 2022. På Ringhals är läget lite mer spänt än vanligt. Det har kommit oroande rapporter från andra anläggningar i landet. Plötsligt får en av vakterna syn på en misstänkt drönare som flyger mot kärnkraftverket. Den vänder och försvinner bort när han försöker fota den. Under en vecka görs liknande observationer vid alla de svenska kärnkraftverken, men säkerhetspolisen kommer ingenstans i utredningen.
Förundersökningen om de misstänkta drönarflygningarna över svenska kärnkraftverk har lagts ner. Utredningen visar att mellan 4 och 9 drönare troligen gjorde överflygningar över kärnkraftverken och att drönarna varit av en professionell typ.
Men trots att det aldrig gick att slå fast vad det här handlade om den här veckan i början av 2022, så har de här händelserna då påverkat bevakningen av kärnkraftverken i Sverige. Fredrik Olsson, chef för skydd och bevakning på Ringhals.
Går vi tillbaka ett par år, då behövde man vara på plats med en kamera kanske för att utföra en kartläggning titta hur vi hanterar olika saker. Men nu kan man stå ganska långt ifrån och flyga med en drönare och göra samma sak.
det finns ingen större oro för att det är just drönare som ska komma flygande med en bomb och sabotera ett kärnkraftverk. Men däremot är drönare ett bra verktyg om man vill kartlägga och ta reda på vilka svagheter en anläggning har.
Alltså hitta sätt som främmande makt skulle kunna jävlas med de svenska kärnkraftverken på.
Ja, och från och med 2022 så har bevakningen av de här anläggningarna förändrats.
Vi har ju jobbat i lite olika steg och i och med att vi ansvarar för skyddsvaktstyrkan som är ute och gör det operativa säkerhetsarbetet och sedan några år tillbaka så har vi så att säga pushat ut dem en längre bit ifrån skyddsobjektet och det handlar ju om att liksom upptäcka piloterna i första hand. Och det handlar ju också om att skapa en zon att agera i. Att desto längre ifrån objektet vi upptäcker ett hot, desto bättre är det.
Och det behöver inte ens vara en ryss som kör drönaren. I Polen finns det exempel på där gängkriminella hjälpt Ryssland med hybridkrigföringen. Och det finns också liknande exempel här i Sverige, enligt Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen kan nu konstatera att kriminella nätverk i Sverige är en proxy som Iran använder sig av.
Och det här nya hotet har de svenska kärnkraftsbolagen tagit till sig.
Vi ser ju att främmande makt använder gängkriminella för att utföra attentat och angrepp. Så det blir just den förändringen den senaste tiden som är det som vi agerar på.
Det låter verkligen som ett mardrömsscenario det här.
Mm.
Att svenska gäng hjälper Putin med att ställa till det för svensk kärnkraft. Det finns många oroväckande ord i den meningen.
Verkligen.
En möjlig liksom händelseutveckling, det är väl att de via främmande makt upphandlas för att dels utföra kartläggning. Det har vi också sett exempel på utlandet av kritisk infrastruktur till att faktiskt utföra någon form av våldsangrepp som dels ska störa verksamheten eller skapa opinion eller bara störa och ställa till problem.
Sveriges elsystem är alltså beroende av kärnkraft för att inte braka samman och paja ihop. Mm. Men det var ju inte tänkt att det skulle vara så, utan det blev bara så.
Idag fattar riksdagen beslut om att elmarknaden ska avregleras från och med den 1 januari nästa år. Och det innebär att kraftbolagens monopol på eldistributionen upphör.
När elmarknaden avreglerades på 90-talet, då ville företag inte längre stå med en massa dyr överkapacitet. Så flera gamla fossildrivna kraftverk, de monterades ner. Och det var ju kanske bra för miljön då, men mindre bra för beredskapen eftersom de här verken också fungerade som reservkraft. Och idag så finns det bara ett fåtal kvar och det är myndigheten Svenska Kraftnät som är ansvarig för att upphandla den här typen av reservkraft. Men om man ska vara ärlig så verkar det inte ha varit så där superhög prio.
Nej, det här med beredskap var liksom ingen het fråga under 00-talet.
Mm, men nu är det och det blev ju hett där 2022. Och ett bevis för det hittar vi utanför Malmö.
Vi har generatorn till gasturbinen precis bakom oss och pannan i slutet på hallen här.
Ja, vi befinner oss på nygamla Öresundsverket som återuppstått från det döda. Allt var sålt och skulle skeppas iväg. Men 5 i 12 drog man i nödbromsen och beslutade att det återigen skulle börja producera el.
Det tyska företaget Uniper som äger Öresundsverket, de hade alltså redan sålt det här gaseldade energiverket när Svenska Kraftnät stoppade försäljningen 2022. Och eftersom verket var olönsamt så fick Uniper 1 miljard kronor som plåster på såren för att hålla igång allt och stå i beredskap. Och förutom att kunna stabilisera nätet vid behov så kan Öresundsverket också en annan sak. Det kan fungera som en försäkring ifall det värsta inträffar, i alla fall för skåningarna.
Vi brukar prata om lokal eller regional ödrift och det är en form av beredskap för riktigt svåra eller långa elavbrott.
Ödrift, det betyder alltså att ett område drivs ungefär som en ö med egen elproduktion utan koppling till det övriga elnätet. I det här fallet då Malmö. Och det här kan komma till användning i krig eller andra extrema situationer när elnätet tar mycket stryk. Ingela Regnell på Svenska Kraftnät.
När det sker ett stort nätsammanbrott, till exempel det som hände i Spanien nu i slutet på april, så är ju den första och mest prioriterade åtgärden att återuppbygga elsystemet. Men som en sista åtgärd, om elavbrottet blir svårt och långvarigt, så kan man starta en ödrift för att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna får el i väntan på en nationell återuppbyggnad.
Så det här med ödrift, det innebär inte att allt är som vanligt, utan strömmen måste kraftigt ransoneras.
Ja, det är liksom inte läge att slå på bastun.
Nej, inte ens i dessa tider.
Nej.
Öresundsverket, det invigdes ju nu i maj och det planeras för fler såna här anläggningar i landet. Men ja, det finns ju en baksida. Öresundsverket är precis som ett kärnkraftverk, ganska stort och svårt att gömma för en fiende. Och det är ju ett problem.
Jag skulle säga att alla de typer av kraftslag som har hög koncentration med mycket energi på en plats är svåra att hantera i krig. Och de är inte heller flyttbara, vilket innebär att de är lätta militära mål om någon skulle vilja attackera dem.
I Ukraina har ju ödrift i liten skala blivit väldigt vanligt.
Mm, fast i mycket mindre skala då än om man jämför med Öresundsverket.
Ja, verkligen. Alltså, vi pratar ju typ en fastighet med eget elverk eller solpanel. Mm. Och grejen här, om en robot till exempel slår ner bland solpaneler som driver ett bostadshus, ja, men du behöver inte resten av landet oroa sig över det eller över sin egen elförsörjning. Men om en reaktor går sönder, ja, då blir det jobbigt för hela landet.
Jag har sett bilder från Ukraina när en sån här åker då med solpaneler har råkat eller bombats med ett militärt vapen. Det man helt enkelt gör är att man kopplar bort de paneler som blir skadade. Resten får ticka på.
Hans Levong på Försvarshögskolan.
Så kan du inte tänka med ett kärnkraftverk. Om du har fått en skada så behöver du vara väldigt noga med hela kärnkraftverket innan du kan låta det ticka på eller starta upp igen då.
Så kärnkraft är sårbar i ett krig och äter upp viktiga militära resurser som kanske behövs på annat håll.
Men det går också att vända på allt och säga att kärnkraft faktiskt är väldigt driftsäkert och robust även i ett krig. För kollar vi på Ukraina så kommer cirka 50% av landets el från de tre kärnkraftverken som finns kvar. Och man planerar dessutom för att bygga fler reaktorer. Och Sverige påminner en del om Ukraina. Vi skulle ju också behöva förlita oss på kärnkraft i krig. Och det är inte helt lätt. För den lagstiftning som finns, den är skriven för att fungera bra i fredstid, men är inte anpassad till saker som kan hända om det blir krig eller höjd beredskap. Katarina Danestig Sjögren, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Och det här gör ju att de kärnkraftbolagen inte längre vill driva kärnkraftverken så att de producerar el, vilket skulle kunna uppstå om de anser att det är för stor ekonomisk risk eller inte ekonomiskt hållbart av någon anledning. Då kan alltså staten idag inte juridiskt tvinga dem att fortsätta producera el.
En svårighet med alla lagar som gäller kärnkraften, det är att säkerheten ska alltid gå först. Och det kan ju då innebära att man stänger ner och slutar producera vid minsta tveksamhet.
Låter ganska rimligt, kan man ju tycka.
Men i ett krig så kan det också vara väldigt, väldigt viktigt att hålla igång en reaktor när elproduktionen hotas på andra håll. Och då behöver någon kunna fatta det här beslutet, trots att det går emot reglerna som gäller i fredstid. Och idag så finns ingen sån person eller myndighet, utan staten sitter i knät på kärnkraftsägarna.
Just det, så det skulle liksom behövas en elöverbefälhavare som pekar med hela handen.
Verkligen.
Och det är ju så att drift av kärnkraftverk under höjd beredskap berör ju flera myndigheters ansvarsområden, just eftersom totalförsvarets behov av el behöver vägas mot strålsäkerhet.
Ingela Regnell, beredskapsstrateg på Svenska Kraftnät. Och
som sagt, det finns ju ingen idag som har ansvaret för att liksom väga de här sakerna mot varandra riktigt. För det har inte, frågan har inte varit uppe, det har inte varit aktuellt, tack och lov.
Men nu pågår det en utredning om de här frågorna och en sak som de tittar på, det är om staten snabbt ska kunna ta över ett kärnkraftverk i krig.
Att pröva tillstånd för att driva ett kärnkraftverk är en flerårig process som innefattar väldigt många delar. Så i praktiken så innebär det här att staten inte kan ta förfogande över ett kärnkraftverk under krig, vilket de kan för väldigt många andra typer av anläggningar.
Det kanske framstår som konstigt att utreda en sån här sak, liksom hur man kan sätta samhällets elbehov framför, ja, säkerheten. Men då ska man också komma ihåg att kärnkraft, ja, det är ju inte en stationär atombomb.
Många människor vill gärna jämföra dem, men en kärnvapenexplosion är ju en explosion i sig där du har direktverkanseffekter som kan vara extremt stora.
Det enda de här två grejerna har gemensamt är ju faktiskt ordet kärn. För om man tänker på det, ett kärnvapens syfte, det är ju liksom att explodera och göra maximal skada. Medan en kärnreaktor är ju konstruerad på ett helt annat sätt. Där vill man istället tämja den här atomkraften. Och om något skulle gå snett så ska det ju orsaka så lite skada som möjligt. Katarina Danestig Sjögren på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Kärnvapen skulle kunna få liksom katastrofala konsekvenser. Kärnkraftverk kan också få katastrofala konsekvenser om inte de konsekvenslindrande systemen fungerar och det skulle bli ett stort utsläpp. Sen har man ju vidtagit ytterligare åtgärder för att liksom förbättra säkerheten, och det görs ju kontinuerligt på olika sätt. Så att de är ju säkrare idag än vad grundkonstruktionen var.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 27 maj 2025.
Tekniker Mats Jonsson, jag heter Claes Aronsson
och jag heter Kalle Glas.
Och det här var en repris från i onsdags. Strax nyheter och sen andra delen av Hamlet. En serie i tre delar från Sveriges radiodrama. Nu är klockan 4.
Lastfartyget som gick på grund utanför Landskrona i förmiddags varnades via radio strax före grundstötningen, men hann inte gira i tid. Det uppger Sound VTS som övervakar trafiken i Öresund. Det är komplext att navigera i Öresund enligt Sound VTS som uppger att man avvärjer runt 20 liknande händelser varje år. Kustbevakningen är nu ombord på fartyget och utreder olyckan. Iran har skyndat på sin produktion av uran som är anrikat till en nivå som är nära den som krävs för att utveckla kärnvapen. Det uppger FN:s atomenergiorgan IAEA i en hemligstämplad rapport som flera nyhetsbyråer tagit del av. Rapporten kommer i en känslig tid då Iran och USA haft flera samtalsrundor de senaste veckorna i ett försök att enas om ett nytt avtal för det iranska kärnenergiprogrammet. Imorgon går Polen till presidentval och i opinionen är det rekordjämnt. Mindre än en procentenhet skiljer de båda kandidaterna åt i slutspurten.
I think I will decide in last moment.
Jag kommer nog bestämma mig först i sista minuten, säger Janusz som sitter och väntar på en buss i centrum av Warszawa. Imorgon är det dags för ännu en rond i den kamp om Polens framtid som pågår till årtionden medan mer eller mindre samma motståndare. Den här gången är det Warszawas EU-vänlige liberala borgmästare Rafał Trzaskowski, kandidat för regeringskoalitionen under Donald Tusk, som står i den ena ringhörnen. Han kommer få Warszawabon Jolantas röst.
Han är en superfacet, en duża robi dla Warszawy.
Han är en superkille som gjort mycket för stan. Trzaskowskis motståndare är historikern Karol Nawrocki som stöttas av både Donald Trump och det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisa. Valet är extremt viktigt för premiärminister Donald Tusks förmåga att styra landet. Presidenten har veto rätt och kan stoppa reformer som regeringen vill införa. En negativt inställd president kan försvaga Tusks ställning kraftigt. Och det ryktas här i Polen att det till och med skulle kunna innebära nyval. David Rasmusson, Warszawa.
I västra Tyskland har ett litet flygplan kraschat i ett bostadsområde i en mindre stad väster om Düsseldorf. Två personer har omkommit, rapporterar den tyska lokal-tv-kanalen WDR. Sportflygplanet kraschade in i terrassen till ett bostadshus och orsakade en brand. Piloten omkom i olyckan. Det är oklart om det andra dödsoffret fanns ombord på planet eller på marken. Orsaken till att planet störtade är okänd. Ekot med Angela Wiesedela.
P1, Sveriges Radio. Och en längre nyhetssändning från Ekot hör vi 16:45. Nu är klockan 16:03, lördag eftermiddag. Om jag skulle förklara handlingen i Hamlet som en väderprognos från SMHI, föreslår vår AI-tjänst. Förvänta er kraftiga skurar av intriger och filosofiska funderingar med en hög risk för tragiska utfall. Prins Hamlet är mitt i orkanens öga, i en storm av känslor där åskmoln av sorg och ilska samlas efter hans fars död. Ja, det är dags för del 2 av Hamlet, en serie från Sveriges Radiodrama. I förra delen dök Hamlets döda pappa upp som ett spöke i kostymförrådet och berättade att han blivit mördad av Hamlets farbror Claudius. Nu planerar Hamlet för en storslagen hämnd.
Det här är Hamlet av Elis Monteverde-Burå och Ali Alonso. Andra delen.
Slicka på den här ironin. Första gången pappa bad mig om något var när han var död. Ett spöke. Nej, den ironin går inte att slicka på. Det är höjden av ironi. Den ironin är för högt upp. Man når inte upp med tungan. Men jag skulle inte göra pappas spöket besviken. Fan, vänta lite. Pappa var död och nu håller ju min mobil på och går samma ödet som möte så här.
Ursäkta, du skulle kunna få låna en laddare.
iPhone?
Ja, precis. Tack. Du är räddaren i nöden.
Okej. Just nu är jag här, en fyllecell i Helsingör. Landsflykt, check. Schack, matt. Vad var jag? Nu är jag här. Ah, just det. Då var jag där. På mitt kontor, nyförlöst av hämndbegär. Nu fortsätter vi. Claudius, min farbror, han skulle dö eftersom han hade dödat min pappa, sin egen bror, med brott mod. Jag hade suttit uppe hela natten på min hemliga kammare i skolan. Och jag hann knappt skicka mitt sms till Horatio innan.
Hamlet, är det verkligen sant? Var det ett mord?
Ja.
Det är ju fruktansvärt.
Ja, inte vad det är ett mord, presens. Mord tar aldrig slut.
Jag skulle hämnas, men hur skulle detta gestaltas? Döda Claudius bokstavligt eller bildligt? Jag hade idéer, men jag behövde bolla dem.
Men snälla rara, vänta lite nu. Berätta vad spöket sa. Din far blev mördad, det är ju helt sjukt.
Jo, han blev tydligen mördad av Claudius. Och nu inleder vi arbetet med operation hämnd. En förnedringsritual i 2 steg.
Vänta, mördad av Claudius? Är du säker? Hur kan vi vara säkra på att spöket inte ljuger?
Horatio hade rätt. Vi behövde bevis. Spöken kan ju även de syssla med förtal.
Minns du när SVT rekonstruerade Palmemordet? Mm. Min pappas död ska återupprepas. Det ska rekonstrueras. Claudius ska tvingas leva igenom det igen.
Men är det inte bättre att bara ringa polisen?
Nej du, vi ska med hjälp av manseparatistisk teater återskapa händelsernas atmosfär.
Okej.
Okay. Tänk så här, behövs några killar bara som spelar upp en anklagelseakt förklädd till allegori. Är det så fel? Kan det inte vara fel?
Okej. Lugn. Om jag förstår dig rätt, du vill ha könsseparatism.
Precis.
Och en pjäs om ett mord.
Precis så.
Men är det bara för att slippa Ofelia, den här könsliga separatistgrejen?
Slippa vem? Har du hört det namnet?
Kommer inte hon bli rasande om inte hon får vara med i pjäsen?
Men gud, är det din livsuppgift att förstöra mitt flow hela tiden? Kära
ja,
människa.
Okej. Men har vi ens ett manus?
Ja, jag har ett manus.
Och det är nämligen ett riff på Lejonkungen. Har du sett den?
Ja.
Bra, så, perfekt, vi har ett manus. Ska jag lägga in lite kreativt utrymme för dig med lite dans och lite hopp.
Hamlet fokus nu, okej? Hur bevisar vi Claudius skuld, rent konkret? Alltså, jag menar, du måste väl få med dig resten av skolan?
Inte för att lägga Strindberg och en dåres försvarstal, men som med alla sant geniala idéer var det naturligtvis full av hål.
Du kan ju filma honom med din mobil under föreställningen.
Kan du fånga hans fula trynes live-reaktion? Ansiktet är syndens spegel.
Okej. Och vad gör vi med det materialet? Den här hämnden låter superrörig.
Ja, men du, skit i det. Du får väl posta det sen på en av dina små appar. Varför jag? Jag kan inte lösa allt. Det blir väl ditt ansvar. Du kan väl få åtminstone få ansvar och göra materialet veneriskt.
Du menar viralt?
Horatio, jag är helt trött. Släpp! Sargen, det här kan ju bli bra på riktigt. Meme och förklätt klander i en salig röra. Det är ju nyskapande, eller hur? Tänk mod, tänk dans, tänk Lejonkungen, tänk pappor. Tänk inte så mycket.
Ja, okej. Ja, perfekt.
Jag vet, jag går till Claudius. Jag går och pitchar in idén direkt.
Hamlet, nu har du börjat med blankvers igen.
Bitch, don't kill my vibe. Att ljuga för Claudius var det roligaste jag gjort sedan jag konfirmerade mig. Det var en scen som jag aldrig ville skulle ta slut. Hej Claudius, hej på dig Claudius.
Hamlet, vad har du på hjärtat?
Jo, det som hände i aulan när jag störde ert lilla pressmöte, eller inte lilla, var inte alls litet. Det var så fruktansvärt respektlöst av mig.
Jaha, va?
Jag måste be om ursäkt. Mitt beteende, jag vet inte vad jag ska säga. Så här kan jag säga, det var inte jag. Jag vaknade i morse med en ångest från helvetet.
Mm.
Ånger Malans sämsta samvete.
Mm-hmm.
Du måste ju också vara i chock. Varför har jag inte tänkt på det?
Mm.
Min far var ju din bror.
Ja, jo.
Nej, jag är ett sånt ego. Du måste helt enkelt förlåta mig.
Ja, det är okej.
Nej, det är inte okej.